Att växa som Guds människa har vi kallat de här serierna, föreläsningar under hösten. Och vi tror att det är inte minst genom olika kriser i livet som vi faktiskt växer. Kanske man skulle kunna ha som en nyckelvers till den här serien föreläsningar Jakob 1. Vers 2-4. Och inte minst ikväll, där det står: mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser eller prövningar av olika slag. Och vet att om er tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Alltså Jakob menar att en prövning, en svårighet, ett tvivel faktiskt kan ha väldigt goda konsekvenser. Vi har berört tonårskrisen, äktenskapskrisen, medelålderskrisen, när inte livet blev som man har tänkt sig förra gången då. Och ikväll ska vi försöka beröra det här med troskrisen. Vad ska jag göra med alla mina tvivel? Bara detta att vi mitt i församlingen vågar tala öppet om tvivlet, tror jag i och för sig är nyttigt och avdramatiserande. I mina försök att klarlägga det här fenomenet tvivel ikväll, så har jag varit mycket beroende av Oskinis bok Tvivel, trons andra dimension, som jag rekommenderar, som ju finns alltså på svenska, rekommenderar att köpa och läsa. Lite ordrik som han är som engelsman, men lite svårgriplig ibland, men ändå ett mycket fin hjälp för oss att komma åt det här. Jag har också andra böcker här som jag ska rekommendera så småningom. Vad som skadar kristendomen och kristendomens sak, det är inte att det finns kristna som hyser tvivel, utan att man ser så lite av öppen diskussion och insikt om tvivlet och dess natur. Det är för att det är ofta så skuldmättat det här. Man bör ju tro och inte tvivla, eller hur? Och en del frågar mig öppet, för att se om jag är en vanlig människa: pastor, tvivlar aldrig du? Och jag brukar säga ungefär genomsnitt 2-3 gånger i veckan. Men det menar jag att det är en del av min trosvandring, en del av mitt sätt att vara människa och kristen, att faktiskt leva också med tvivlet. Frågorna tränger sig ständigt på utifrån den verklighet som vi har att leva med. Obesvarade böner: hör Gud verkligen mig? I så fall, varför händer så lite? Varför är Gud så tyst? Varför gömmer han sig? Kan man verkligen lita på Gud? På hans ledning? Finns Gud verkligen? Och är han i så fall verkligen god när världen ser ut som den gör, med svältande barn och krig och världskrig som vi har sett i vår egen generation? Barn som föds med handikapp, miljöförstöring, naturkatastrofer och allt vad det har i sina spår. Hur många gånger har inte du känt dig besviken på Gud egentligen? Eller besviken av andras vägnar, eller sviken av Gud? Är det då, försöker man hitta en förklaring, är det möjligen så att antingen att Gud inte finns, eller att det här med min tro bara är en inbildning, bara ett utslag av något slags psykologiskt spel? Alla mina upplevelser, andliga upplevelser, kanske kan förklaras i psykologiska termer. Eller är det bara ett utslag av, ett resultat av att jag har råkat växa upp i en kristen familj, ett kristet land, och så har det blivit så här att jag har anammat den här livsåskådningen, men den har egentligen ingen unik ställning i relation till andra livsåskådningar. Jag har bara råkat bli påverkad på det här sättet, och därför så tror jag, en tradition alltså. Eller kan det vara rent sociala faktorer? Att jag är troende därför att jag har vänner som har den här hållningen till livet. Så vill jag inte missa mina vänner, min gemenskap. Jag får ett socialt värde i en grupp. Till exempel, jag blir uppskattad av en grupp. Får ett egen värde. Och upplever en gruppkänsla tillsammans med andra. Är det det som håller mig kvar? Så var det ju för fariserna enligt Jesus i Johannes 5. Och det är intressant att han genomskådar den här falska religiösa hållningen. Johannes 5:44 säger han: hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra och inte söker det pris som kommer från honom som alena är Gud? Alltså man sökte egentligen inte Gud, man var inte intresserad av Guds ära, utan mer att ha social status med hjälp av varandras hedersbetygelser. Finns det verkligen en andlig verklighet? Finns det en grund för vår tro? Finns Gud? Det är den yttersta frågan egentligen. Och i så fall, vad är grunden för att jag tror som jag gör? Alla har vi brottats eller håller på att brottas med de här frågorna. Och det är därför legitimt att tala om det mitt i församlingen. I grund och botten så hänger tvivlet samman med sanningen. Vi är intresserade av vad som är sant. Vad som är med verkligheten överensstämmande. Vi vill inte bli lurade, va? Vi vill inte gå på en nit. Vi vill ha en ärlig hållning till livet. Och därför granskar vi ständigt vår egen tro. Är den sann? Är den hållbar? Är det här rätt? Kan jag lita på det här? Men låt mig säga nu, och kom ihåg detta, att alla som tror på någonting, vad det än är, vet också någonting om vad det är att tvivla. Det är inte bara kristna som tvivlar, så att säga. Det är alla som tror någonting eller håller fast vid någon livsåskådning eller ideologi. Egentligen så tvivlar alla människor, för det ingår i en ingrediens i att vara människa. Jag kommer tillbaka till det här. Men tro inte att det är någonting unikt för oss kristna att brottas med tvivel. Det gör också hinduen och muslimen, och det gör marxisten. För de ser också saker som de får svårt att gå ihop med sin hållning och sin livsåskådning. Definitionen på tvivel ger oss Guinness följande: tvivlet är inte i första hand en abstrakt filosofisk eller teologisk fråga, inte heller en sjuklig ångest av andlig eller psykologisk natur. I grund och botten hänger tvivlet samman med sanningen, med förtröstan och trovärdigheten. Kan vi förtrösta på Gud? Är vi säkra på det? Hur kan vi få visshet? Är vår förtröstan så stark att vi helt kan lita på honom? Har vi en sån förtröstan på honom att han blir vår glädje? Förvandlas hela vårt liv därför att vi förtröstar på honom? Tron har med förtröstan på en person att göra. Det är egentligen en väldigt stor skillnad i förhållande till andra religioner och livsåskådningar som vi ska se lite senare. Men den som vet varför han tror och är också i stånd att inse varför han tvivlar. Om vår tro är genomtänkt så behöver vi inte vara rädda för tvivlet. Det kommer, men vi behöver inte vara rädda för det om vi har en genomtänkt tro. Och den ska vi eftersträva som kristna. En genomtänkt tro som har tänkt igenom dess grund och dess konsekvenser för livet. Så på ett sätt så kan just tvivlet till och med hjälpa oss att fördjupa vår tro. Det är för att det kan rensa bort onödigt material och okunnighet och missförstånd som kan finnas inblandad i vår tro. Vad vi i första hand behöver göra är att uppmuntra varandra till öppenhet och ärlighet. Det är ingen skam att hysa tvivel, men det är plågsamt att aldrig få tala om dem. Problemet är inte att vi saknar de rätta svaren på vissa tvivel, utan problemet är att vår inställning till tvivlet ofta inte är det rätta. Och ofta är det så här, har jag upplevt, att det inte är så mycket att människor blir nöjda med att få bestämda svar på på bestämda frågor. Det är inte det som ger lättnad i första hand, utan att man överhuvudtaget tillåts diskutera och ventilera sina tvivel. Det i sig själv ger lättnad. Nu finns det ett par faror att beakta här. Två faror som jag vill varna för. För det första, att betrakta tvivlet som någonting farligt och otillåtet, som i så fall blir skuldbelastat och någonting som man därför håller hemligt. Man avskärmar tvivlet som ett tabu, får inte visas upp, får stoppas ner djupt ner i fickan liksom. Och tänk om någon visste hur jag tänkt ibland, då skulle jag inte bli accepterad. Man är rädd alltså för sitt tvivel. Den andra faran, det är att det är kristna som ständigt talar om sina tvivel. Inte så mycket för att de vill ha dem lösta eller få svar på tvivlen, som för att påkalla och uppehålla människors uppmärksamhet till sin egen person. Alltså tvivlet kan bli ett sätt att, ett medel att upprätthålla självkänslan. Då blir tvivlet nästan en dyrbar egendom som jag inte har råd att överge. Det är för att i den stund jag inte har tvivlet att leva på, så att säga, då mister jag människors uppmärksamhet. Det är också en mycket farlig hållning. Och den leder ingenstans naturligtvis, mer än till en ständig självupptagenhet. Men det är farligt att förtränga det ärliga tvivlet. En av de mest tragiska illustrationerna på detta kanske är just i vår generation Bertrand Russell, som blev en verklig kämpe mot kristendomen, som ni säkert känner till. Han trodde på Gud tills han var 18 år. Men han växte upp i en miljö, en kristen miljö, där man inte fick ventilera såna här frågor alls. Och han säger, när han skriver om detta, att jag blev oerhört religiös när jag var tonåring, alltså i 14-årsåldern, och därför angelägen om att veta om man på goda grunder kunde anta att religionen var sann. Under de följande 4 åren upptogs en stor del av min tid av hemlig meditation över detta ämne. Han undrade verkligen och tänkte mycket. Jag kunde inte nämna det för någon för att inte såra. Jag led oerhört både av att gradvis förlora min tro och av att vara tvungen att tiga. Och till slut orkade han alltså inte längre. Ja, det är som bonden som piskade på sin överlastade åsna för att få den fram på vägen. Och åsnan blev allt tröttare och tröttare, och bonden piskade på den, och till slut så säckade den ihop och han fortsatte att slå åsnan. Så kan vi alltså behandla tron på samma felaktiga sätt. Tro det här, vi slår på tron och tvingar den tro. Och den känner piskrappen över sig. Sluta upp med att tvivla, tro. Och det kan vara en förödande process i våra liv, som jag tror vi kommer att se mer och mer av också inom trosrörelsen. Människor som kommer med sargade ryggar därför att de har blivit påpiskade på det här sättet. Utan att få ifrågaställa, stanna upp och andas och undra. Att tvivla, det är att vackla mellan två ting, mellan tro och otro. Här emellan befinner sig alltså tvivlet. Låt mig först säga att det är en missuppfattning att tro, att mena att sann tro skulle vara fri från tvivel. Att så fort man hyser det minsta tvivel så har man inte längre en sann, äkta tro. Det är nämligen omöjligt i en fallen värld, i en värld som ser ut som den gör, att leva utan att någonsin tvivla och undra hur förhåller det sig egentligen. Det andra som är lika fel, det är att säga att tvivel är lika med otro, som är lika med synd. Då blir det så där skuldbelastat som jag antydde för någon minut sedan. Tvivel är inte samma sak som otro. Tvivel rör sig istället liksom på ett kontinuum mellan, fram lite fram och tillbaka, så är mellan tro och otro. Det finns flera grekiska ord i Nya testamentet för, som är översatt med tvivla. Det här i Jakob 1 och 6 är ett ord. En människa som tvivlar är tvehågsen. Det talas om en kronisk tvehågsenhet som aldrig kommer. Alltså det menas i den stora viktiga trosfrågorna kanske. En kronisk tvehågsenhet. Det finns ett annat verb i Judas brev 22. Jag kan skriva upp bibelställena, kan ni kolla hemma själva sen. Men det är lite olika verb i grekiskan. Jakob 1 och 6, Jakob 4 och 8. Sen i Judas brev vers 22 så står det att ni ska vara barmhärtiga mot dem som tvivlar, de ibland er som tvivlar i församlingen alltså. Och det är ett verb för tvivla som betyder söndra, åtskilja. Det betyder att leva med en splittrad sinnesstämning som inte riktigt kan bestämma sig, som vacklar. Hur ska vi behandla sådana med barmhärtighet? I Lukas 24, åter ett annat verb, grekiskt verb. Lukas 24, 38. Där står: varför är ni så förskräckta och varför uppstiger tvivel i era hjärtan? Jesus kommer innanför de stängda dörrarna och de vet inte vad de ska tro. Och till och med står det på ett ställe att de inte kunde tro för glädjens skull. De var så glada som inte kunde tro. Så man kan tvivla det för att det här är för bra för att vara sant liksom. Det här betyder då man upplever en strid mellan olika föreställningar. Vilket ska vi tro? Lever han eller är detta en vålnad? Och Jesus säger, få lite kött, få lite fisk att äta. Och så äter han deras åsyn för att bevisa att han inte är ett spöke eller en vålnad, utan han är verkligen sann, kroppslig gestalt. Och ett tredje ställe, ett fjärde ställe är, och ett fjärde grekisk verb, jag vill inte säga vad det heter på grekiska, Matteus 14:31 och Matteus 28:17. Och det tycker jag är särskilt intressant, vi kommer tillbaka till det sen. Ni vet när Jesus ger missionsbefallningen. Han har de 11 med sig där uppe vid det här berget i Galileen. 11 lärjungar. Och innan han ger missionsbefallningen så står det bara: dock funnos några som tvivlade. Bland dessa 11 alltså. Och ändå så går Jesus vidare alltså. Och ger dem missionsbefallningen. Som vi lever med än idag. Gå ut i hela migagiven all makt i himmel och på jord. Gå ut i hela världen. Och han visste att några av dem tvivlade, men ändå gav han om detta förtroende. Känns skönt tycker jag. Och det verbet som där används betyder mer dröja, tveka, vackla. Inte riktigt våga tro. Är han uppstånden? Är det Jesus? Hur ska detta bli? Ja, ni kan kanske förstå lärjungarna. Men då tycker man, de hade varit med honom 3 år. De hade hört allt. De borde ju tro om några, va? Men de var människor som dig och mig. Så det handlar om att en människa slits mellan olika val utan att riktigt kunna bestämma sig. Nu menar inte jag att det handlar om att vara kristen eller inte kristen, utan det kan vara olika saker i den kristna tron och mer eller mindre djupgående. Men detta är vad tvivlet innebär. Eller man kanske kan skissa det så här. Här har du tro. Här har du tvivel. Och här har du otro. Och tvivlet har lite grann av båda delar här, va? Lite grann av tron och lite grann av otron. Det liksom finns med båda ingredienserna. Det är en delad håg. Tvivlet hör bara delvis samman med tron och bara delvis samman med otron. Så att tvivla, det är inte detsamma som att kapitulera för otron, utan det är att vackla mellan tro och otro. Att befinna sig här i otron, det betyder en viljeriktad vägran att tro, att säga nej, jag vill inte tro. Det är en hjärtats inställning att det man har slutit sig för Gud, det man aktivt förkastar Guds ord. och säger jag vill inte befatta mig med det, jag vill inte alls lyssna till det, då har man intagit en attityd av otro. Ibland så stämplar vi våra egna tvivel som otro, kanske lite för hastigt. Jag tänker på vad som står i Markus 9:24, där Jesus möter den här pappan som hade en besatt gosse som han ber Jesus om hjälp för. Och sen har han gjort det, så säger han, jag tror, hjälp min otro. Alltså mannen själv stämplade sitt tvivel där. Ska jag våga tro att Jesus hjälper mig? Ja, jag vet, han kan ju hjälp. Jag tror, men hjälp min otro. Han vaktade, han hade både tro och otro, tyckte han. Men Jesus svarade ju aldrig på en människas bön som var uttryckt utifrån, om det nu går att uttrycka en bön utifrån ren otro. Utan Jesus besvarade hans bön, och därmed så visade Jesus att han bedömde mannens påstådda otro som tvivel, inte som otro. Utan att han fortfarande vacklade lite grann. Och det var inte så stort bekymmer för Jesus tydligen. Och en annan sak som jag vill säga här, det avgörande är aldrig hur stark vår tro är, hur man nu mäter det, utan hur starkt det är som vi tror på. Om jag tror som ett senapskorn, sa Jesus. Alltså om jag tror är aldrig så liten, fint, bara ni tror på det som är rätt. Så en svag tro kan få oerhörda konsekvenser om den bara är riktad mot det som är rätt, mot det som är sant. Alltså det har ju med sanningen att göra, va? Styrkan i vår tro förändrar inte den objektiva verkligheten. Om jag tror aldrig så starkt att det är måndag nu, så är ju inte det måndag nu. Här i Sverige i alla fall ännu. Min tro kan inte förändra den yttre, den objektiva verkligheten. Däremot om jag brukar ta den här illustrationen. Det finns en viss skillnad mellan mig och min fru i det här avseendet. Som nu när novemberisen snart börjar lägga sig centimeter tjock nästan, så tycker jag att det håller säkert. Jag måste få pröva. Och jag tycker det är så spännande att ge mig ut på tunna isar. Och jag har gjort det flera gånger, går ofta i kanten till att börja med förstås. Och har dröst igenom flera gånger också. Alltså min tro, den var ganska stark. Jag vet att den ska vara seg, novemberisen, den första isen. Och jag har gett mig ut, men min tro har alltså kommit på skam, för det jag trodde på var för svagt. Det höll inte. Däremot min fru, ni kan kolla rasten här, har inte neurotisk förskräckelse för isar, det ska jag inte säga, men det vill mycket till för henne att ge sig ut på en is. Jag tror nästan det ska vara bilar som är ute först och åker. Men om hon vågar sig ut på en alldeles så tjock is med en viss osäkerhet fortfarande kvar, så finner hon ju att hennes svaga tro på isen kommer på skam, för den håller, den är flera decimeter tjock. Så även om hon har svag tro, så det hon till sist ändå tror på är så starkt att det bär. Förstår du hur falskt det är att säga var en blir salig på sin tro? Då är man inte ute efter sanningen. Då är man bara ute efter ett lyckopiller. Och det är klart, det finns många trosuppfattningar som kan ge en känsla av lycka kanske, eller tillfredsställelse för en tid. Men har du med sanningen att göra? Det är det som är det avgörande i hela den kristna tron och evangeliet. Den bibliska tron presenteras aldrig på det sättet som att försök ska du känna hur skönt det är. Hur salig du blir. Det blir man ju, men det är liksom mer en biprodukt som kommer av att det du tror på är sant. Och det är därför som vår tro besväras av tvivel. Det är för att evangeliet hävdar att det här är sant. Om det inte hävdar det, så skulle vi inte behöva tvivla, va? Men det är detta exklusiva evangeliet. Detta är hälsningen från Gud. En Gud som inte kan ljuga, står det i Titus 1. Han har talat. Varsågod och tro. Ska jag våga ge mig ut på isen? Ja, den håller. Kom du, även om din tro är svag. Så i första Korinthierbrevet 15 så driver ju Paulus en argumentation emot den här knarkkristendomen, som jag brukar kalla det. Där en del människor, tyvärr även kristna, har sagt ibland att ja, det spelar inte så stor roll om det här är sant som jag tror på. Huvudsaken att jag får leva som kristen när jag lever, för det är så underbart. En sån hållning till den kristna tron har inget stöd i Bibeln. Utan det är precis som knarkaren på ungdomsvårdsskolan som jag jobbade på, som jag försökte få sluta injicera sitt knark. Och han sa, varför skulle jag det? Om jag lever ett par tre år och sen dör, jag är nöjd med det, bara jag får skönt under tiden jag lever. Samma låga nivå har den kristna bekännelsen hamnat i när den säger, spelar ingen roll om det inte är sant det jag tror på, huvudsaken jag får ha skönt så länge jag lever. Knarkkristendom. Paulus vill inte vilja tala om det. Vet du vad han säger om sådana? Genom mest ömkansvärda som alla människor. Är det på det sättet att Kristus inte har uppstått, att det inte är en sanning det vi tror på, då kan vi äta och dricka, för imorgon ska vi dö. Första Korinthierbrevet 15. Så det är väldigt skönt att Bibeln själv alltså ställer sig under det här sanningskravet. Är det inte sant, gå och lägg dig. Gör någonting annat. Sitt här i en kyrka och fördriv tiden. Massa dösnack. Så, Bibeln själv underställer sig detta sanningskrav. Att vi sen kan uppleva känslomässigt större eller mindre lycka av att vara kristna, det är mer en biprodukt, va? Det är inte det som är det huvudsakliga motivet för att vara kristen. Det kan vara ganska tufft att vara kristen. För det kan på ett sätt kanske vara eländigare än att det inte var det. Men som en själavårdare skrev någonstans, jag läste det, oändligt mycket bättre att vara ett neurotiskt helgon än en välanpassad syndare. Så det viktigaste är inte att du mår bra jämt. Är kristen och mår bra jämt. Utan det viktigaste är att du är rätt relaterad till sanningens Gud, den levande Guden. Och lycklig kommer du att bli en dag. Jesus sa, saliga ni som gråter nu, ni ska få le. Bekymra inte om det. Låt honom bestämma hur lycklig du ska vara och eftersträva att lyda honom. Om han nu finns och är värd vår lydnad. Sen tycker jag det också, jag har tänkt på det här och har upptäckt att Bibeln själv räknar med tvivel hos oss människor. Bibeln är naturligtvis till för att uppmuntra tron. Helt givet. Bibeln vill att vi ska tro. Det är för att det är värt att tro på. Det är liksom Bibelns utgångspunkt. Men Bibeln riktar sig rakt in i en fallen värld. Där syndens konsekvenser också har påverkat vårt sätt att tänka. Vårt sätt att respondera på Guds uppenbarelse. Syndafallet fick konsekvenser på hela skapelsen. Den kom in under förgängelsens förbannelse. Så att efter syndafallet så talar inte ens naturen, skapelsen där ute, samma tydliga språk som den gjorde innan syndafallet. Men, säger Romarbrevet 1 som vi nu ska gå till, den talar ändå tillräckligt tydligt och klart om Gud för att den som denna uppenbarelse till trots väljer att förneka Gud faktiskt är utan ursäkt. Det är Romarbrevet 1. Och det kan man säga är en kommentar över människosläktets frigörelseprocess från Gud. Vers 21 står det, fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom inte som Gud, utan förföljt i förfängliga tankar. Alltså upproret mot Gud började inte med ateismens knutna näve, utan med det egenkära sinne som anser sig inte behöva hysa någon tacksamhet till någon Gud någonstans. Och i de här verserna märks ingen smärta över någon jordförlust när man vände ryggen mot Gud. Ingen pinande osäkerhet eller spänd förväntan på en lösning. Utan man strävar inte efter att återvinna tro. Utan liksom mera så obemärkt som möjligt dra sig undan Gud med ändå en viss bibehållen heder. Det står i nästa vers, man fortsätter att kalla sig för att vara vis. Vi är kloka vi. Vi kan mycket vi. Och vi delar ut våra Nobelpris. Och vi ger hedersbetygelser åt varandra. Men utan att behöva erkänna Gud så smyger människan ut från scenen. Undan tron. Detta slags tvivel grundar sig på likgiltighet. Eller på en önskan, som det står senare i versen, av att vilja tillbedja det skapade framför skaparen. Att fylla ut behovet efter Gud med någonting annat. Förgängliga avgudar, som allt kallas här senare. Ja, syndafallets konsekvenser på tankelivet. Det står här i Romarbrevet 1, vers 21, att det blev förmörkat. Vårt förstånd blev förmörkat. I andra Korinthierbrevet 4 och 4 står det att vårt förstånd blev förblindat. I Filipperbrevet 3 och 19 står det att vårt sinne blev vänt till det som hör jorden till. I Kolosserbrevet 2 och 18 står det att vårt sinne, vårt förstånd blev uppblåst genom sitt kötsliga sinne. Vi blev så stora i vår hjärna. Så stora huvuden. Första Timoteus 6 och 5. Vårt förstånd, vårt sinne blev fördärvat. Tappade bort sanningen, stod det. Tappade bort sanningen. Och du kan också läsa vad som står i Efesierbrevet 4. 17-19. Och med den här beskrivningen av vårt förstånd och tankeliv så kan vi förstå att det är upplagt för tvivel när Guds uppenbarelse ändå tränger sig in i människohistorien. Den skrivna uppenbarelsen, vi är inte automatiskt beredda att acceptera det. För vi har vant oss att tänka i andra banor, i banor som inte räknar med Gud. Och därför så visste Gud att när hans uppenbarelse skulle komma in i människosläktet, den skulle bemötas med tvivel, med ifrågasättande. Även känslolivet blev ju förvrängt genom syndafallet, så att vi inte automatiskt älskar Gud utan mer älskar oss själva och älskar det skapade framför Gud. Andra Timoteus 3. Och viljelivet dött i relation till Gud. Romarbrevet 1 och 32 står det om detta. Man ger sitt bifall till människor som handlar fel därför att man känner då socialt stöd för sina egna felsteg. Man är beredd att se urskuldande på det som är fel. För då känns det lättare för en själv när man gör fel också. Okej. Sen kan man också spekulera i förstås vilken roll Satan har i allt detta. Men ni får tala i bibliska termer. Här finns två ytterligheter igen. Två faror när man drar in Satan i bilden. Att skylla för mycket på honom eller att skylla för lite på honom. Bibeln talar om en ond makt. Det är utan tvekan så. Men det finns en risk för att på ett osunt sätt överdriva Satans betydelse i förhållande till våra tvivel. Det är klart han vill att vi ska tvivla. Han vill inte att vi ska tro. Och Jesus kallar honom för lögnens fader i Johannes 8:44. Johannes 8:44. Och förresten, namnet Satan betyder motståndare. Och namnet djävulen, beteckningen djävulen, betyder förtalare eller bedragare. Så vi kan ana lite vad han sysslar med. Och det var han som sa till Eva en gång, skulle Gud verkligen ha sagt? Och han börjar ifrågasätta Guds ord. För att nästa omgång säga, nej, 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 Gud har inte alls talat sanning till. Han bara vet att om ni äter ska ni bli som han är. Så han först ifrågasätter Guds ord, så förnekar han Guds ord. Och så går Eva på den niten liksom. Så visst, han vill få oss att tvivla på Guds ord. Han vill få oss att misstro Gud. Och alla tvivel är till hans fördel, utan tvekan. När C.S. Lewis skriver den här intressanta boken Helvetets, Från helvetets brevskola, som ger oss en insikt, tycker jag, i den här demonvärlden på ett humoristiskt sätt, så låter ju C.S. Lewis en äldre djävul som heter Tumskruv skriva till sin brorson Malört följande: för första gången under din karriär som demon, alltså, har du smakat det vin som är lönen för alla våra mödor, nämligen en människosjäls ångest och förvirring, skapat tvivel, alltså. Så visst kan vi tillmäta djävulen stor betydelse, eller kanske för stor betydelse när det gäller våra tvivel. Å andra sidan så måste vi akta oss för att överdriva den ondes makt och inflytande. Som jag har sagt här, med tanke på vårt fallna tankeliv, så är det inte så konstigt om vi tvivlar. Vi har kvar den gamla naturen. Den är inte förintad, den finns där, och också i vårt tankeliv vill ha herravälde tillbaka. Men om vi talar om djävulen allt för mycket, så ger vi honom orättmätigt stor plats. 1 Johannes 3:8 säger ändå att Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens gärningar. 1 Johannes 3:8. Och i Kolosserbrevet 2:15 så står det att han har avväpnat härskarna och makterna, utsatt dem för allas förakt. Han har triumferat över dem på korset. Så vi har ingen anledning att tro att de skulle vara härskare på scenen längre. Så att tvivla, det är visst, kan djävulen önska och inleda oss i sådana frestelser, men det är också ett personligt ansvar. Och då förstår vi, när vi har sagt det här om det mänskliga sinnet, hur väl vi behöver det som Jesus talar om i Johannes 16, den helige andes upplysande verksamhet. Han säger att för att en människa ska kunna komma till tro, så måste den helige ande överbevisa henne om synd, rättfärdighet och dom. En övernaturlig överbevisning. Det hjälper inte med hur mycket intellektuell argumentation som helst. För det mänskliga sinnet är stängt emot Gud, så att säga. Utan det behövs också ett övernaturligt ingripande. Det, som det står om Lydia, Herren öppnade hennes ögon. Hon trodde vad Paulus predikade. De andliga ögonen öppnade, ett övernaturligt verk av den helige ande som åstadkommer vår tro. Och som också håller vår tro vid liv. Vad är klockan, Carl Evert? Då ska vi snart ta en rast, va? Men det kan passa att säga innan det att Bibelns attityd till tvivlet, den är balanserad. Bibeln har en balanserad hållning till tvivlet. Och det här är intressant att lägga märke till, att Bibeln är inte så upptagen med tvivlet i teoretisk bemärkelse, hur vi tvivlar och hur vi tänker, utan mera de praktiska konsekvenserna. Bibelns sanningar syftar ju alltid till att förändra våra liv, inte i första hand till att hjälpa oss att formulera vissa lärosatser, utan vad händer i våra liv? Så, Gamla testamentet varnar mer för olydnad mot Guds ord än för tvivlet på Guds ord. Det var alltså allvarligare att vara olydig än att tvivla. Därmed så vill inte Bibeln veta av något hyckleri, att man liksom ska lyda utan att tro. Men Bibeln går alltid in och ser hur fungerar det i praktiken här människans liv. Om hon verkligen tror, då visar det sig i livet. Så Bibeln hoppar över det här tankemomentet, liksom, det teoretiska momentet, och går direkt in och kollar våra liv. för att avgöra om vi tror. Därför är det ointressant om det här med tvivel som ett teoretiskt fenomen, en intellektuell fenomen. Nya testamentet vänder sig starkt mot tvivlet. Kanske på grund av att mer uppenbarelse är given. Jag brukar skissa det så här. I gamla testamentet så började Gud tala. Han talade mer och mer och mer. Ju mer som profeterna kom fram med sina ord och budskap. Och skrift lades till skrift. Morgonen började gry. Det var fortfarande dunkelt. Men solen steg allt mer i klarhet. Och när Kristus kom och dog och uppstod. Ja, då står solen i zenit. Då har vi den fulla uppenbarelsen. Det här talar Hebreerbrevet 1, vers 1-3 om. Gud talade fordom genom fäderna på många olika sätt. Nu har han i det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Nu finns ingenting mer att säga. Gud har talat färdigt. Han kan inte tala på ett tydligare sätt än att komma till oss, bli människa, en som en av oss, och röra sig på vår jord, undervisa oss och genom sitt liv visa vad det är att vara sann människa och vem Gud är samtidigt. Vad mer kan vi behöva? Och därför kanske Nya Testamentet ser allvarligare på tvivlet, eftersom du har fått mer kunskap, mer uppenbarelse än vad man hade under Gamla Testamentets tid. Alltså nu finns ännu större orsak att tro än det fanns förut. Nu finns ännu större orsak att tro och mindre orsak att tvivla, för vi har Jesus i historien att ta hänsyn till. Och det är inte så lätt som ni tror att förklara bort honom ur historien. En del tror det är väl bara att som att slänga en sagobok i papperskorgen. Nej du, så lätt blir du inte av med den historiska Jesus. Han har levt på den här jorden. Vi har ögonvittnesskildringar av hans liv. Vi har massor av dokumentation av Nya Testamentet som ligger mycket nära Jesu liv i historien i tiden. Vad ska du göra med allt det bevismaterialet? Det måste du först bestämma dig för innan du tar farväl av din kristna tro. Och då har du lite jobb framför dig. Kan jag höra om för dig. Nåväl, Bibeln tillåter alltså tvivel. Tillåter det. I Bibeln skildras många människor som brottades med tvivel. Bibeln visar ofta på hur deras tvivel ändå var obefogat. De trodde att det var orsak att tvivla, men när man ser tillbaka så visar det sig att det var ju alldeles obefogat. Många gånger under ökenvandringen till exempel. Maten tog slut. Varför har du fört oss ut hit? Hit i öknen för att vi ska dö. Varför fick inte vara kvar i Egypten? Där fanns det åtminstone mat. Så nu skulle vi ut i öknen och dö. Hade Gud sagt det? Nej, han skulle ju föra dem till Kanans land, hade han sagt. Nu trodde man plötsligt att man skulle dö för man inte hade mat. Matförråden hade sinat. Andra Mosebok 16. Och så sker detta undret med mannat. Va? Man hinner inte mer än något stycke längre på ökenvandringen, så är vattenförrådet slut. Varför skulle vi hit ut i öknen och dö av törst? Så man glömt Guds under, och Gud tillmötesgår dem i deras tvivel, och Moses slår på klippan och vatten forsar fram och släcker törsten på ett helt folk. Men ändå gång på gång, varför har du fört oss ut i öknen? Varför ska vi dö här under hela de här 40-åriga, den här 40-åriga ökenvandringen? Abraham, som hade sett Guds härlighet och verkligen kallas tronsfader och tagit sina första steg på trons vandring och begett sig den långa vägen från Ur i Kaldén till Kanans land. När han kom ner till Egypten så kom ändå hans tro på skam. Jag menar, det visade sig att han inte trodde så där väldigt mycket på Guds makt när han var tvungen att ljuga eller dra till med en vit lögn för farao för att rädda skinnet, därför att farao ville åt hans hustru Sara, och för att inte de skulle slå ihjäl Abraham för att få Sara, så sa han, det är bara min syster, va? Så ni ser, till och med Abraham måste i den stunden han liksom ha tvivlat eller inte trott riktigt att Gud skulle kunna klara honom i den här situationen. Jag ska ge några flera drastiska exempel på det här, men jag tror ni är värda en rast just nu. höll på att tala om bibliska exempel på människor som tvivlade, och jag skulle kunna lätt, tror jag, spotta fram en lista på en 50-60 namn. Jag läste just i eftermiddag från Jesaja 36. Det måste ha varit en svår situation när Jerusalem omringas av 185 000 man. Och det är alltså assyrierna som kommer. De har krossat allt motstånd på vägen mot Jerusalem. Och naturligtvis ska också Jerusalem bli en munsbit för dem. Och där utsätter man då kung Hiskia för en oerhörd press. När man inför hela folket, offentligt alltså assyrierna, ifrågasätter hans tro. Det tycker jag, läs de här kapitlen och tillämpa på dig själv, ska du se. Även om du aldrig eller jag kommer i en sån här situation. Men kanske kan påminna oss om den, när vår tro sätts på prov på ett otroligt tillspetsat sätt. Man säger till hebreerna och till Hiskia: vad är det för förtröstan som du har hängivit dig åt? Det är bara munväder, din tro. Och man föraktar deras tro. På vem förtröstar du, eftersom du har satt dig upp mot mig, menar den mäktige kungen av Assyrien. Tror du verkligen att Herren kommer att hjälpa dig? Eller kan hjälpa dig? Inget annat folks Gud har hjälpt det folket. Vad är det för Gud du tror på, som skulle vara något annorlunda än andra folks gudar? Du kan säkert hitta dina egna tillämpningar när du läser det här. Och hur folket sitter på muren och tiger. De har ingenting att säga, och Hiskia har sagt: var tysta. Man skriver hotelsebrev. Och Hiskia är riktigt orolig själv också. Han skickar bud till profeten Jesaja och säger i 37 kapitlets 4 vers: kanske Herren ska hjälpa oss. Kan hända om du ber för oss, Jesaja. Men han kastades mellan tvivel och tro här i en oerhört pressad situation. Det kanske nästa dag hela staden skulle ligga i aska. Eller Gud måste gripa in och göra någonting. Ja, jag ska inte avslöja utgången. Men där måste det ha varit olidligt att tro på Gud. Och se hur de yttre omständigheterna talade rakt emot vettigheten i en sådan tro. Jag ska bara stänga fönstret här. Ibland så säger vi så här: ja, det går väl an att lida eller vara under trycket när man vet varför. Men att inte veta varför saker och ting händer i livet, det är outhärdligt. Då är det svårare att tro. Ibland konstruerar vi kanske fram en mening med något, eller åtminstone säger: ja, det finns väl en mening med även det här. Och det gör det naturligtvis. Det finns det. Om Gud är suverän, så är ingenting som händer i våra liv bortkastat material. Utan det tvingas samverka med Guds höga syften med våra liv. Men ibland är det en tillkämpad tröst som vi kanske använder. Och jag är inte så säker på att det är lättare att tro bara man vet varför man är under pressen. Om vi tar två exempel, så har du först Job då. Han visste inte varför detta lidande hade träffat honom. Det var det fruktansvärda för honom, tycker vi kanske. Han visste inte vad som rörde sig bakom scenen. Det här med åklagaren och att han skulle få tillåtelse att vidröra, komma vid Job och orsaka de här lidandena i hans liv. I det 19 kapitlet så känner vi igen den här smärtan som Job då ropar ut. Vers 7: jag klagar över våld men får inget svar. Du är tyst, Gud. Jag ropar men får inte rätt. Ingen rättvisa. Vers 8: min väg har Gud spärrat så att jag inte kommer fram. Över mina stigar bereder han mörker. Vers 10: från alla sidor bryter han ner mig så att jag förgås. Han rycker upp mitt hopp så som vore det ett träd. Så man rycker upp ogräs, va? Och slänger. Så är det ute med mitt hopp. Ja, så upplevde Job det. Vers 13: långt bort ifrån mig har han drivit mina fränder, mina vänner, mina bekanta. De är ider främlingar. Hans vänner övergav honom. Hans närmaste drog sig undan. Vers 14: Till och med hans tjänstefolk, vers 15, var som främlingar. Och när han kallade på sina tjänare, vers 16, så svarade de inte längre. De brydde sig inte om honom. Min andedräkt är vidrig för min hustru. Jag väcker leda hos min moders barn. Till och med de små barnen visar förakt mot mig. Benen i min kropp tränger ut i hud och hull. Knappt tandköttet har jag fått behålla kvar. Ja, det är, han är driven till det yttersta, liksom vad man kan tåla som människa kanske. Mitt i detta, och han vet alltså inte varför. Skulle det ha varit lättare att få veta varför? Han fick aldrig veta varför heller. Ändå så säger han mitt i denna svåra nöd, i samma kapitel, vers 25. Dock jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet, och sedan denna min sargade hud är borta, han var säker på att han skulle dö alltså, ska jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud. Så någonstans så fanns det en strimma hopp djupt in i hans mörker. Senare, och det här tycker jag är intressant, jag tar det på en gång för vi kommer inte att hinna ändå. När Gud kommer in i bilden så svarar inte Gud på Jobs frågor. Varför har det här inträffat mig? Har jag gjort någon synd, som vännerna påstod? De kom med felaktiga förklaringar, med en felaktig teologi. Du har syndat, Job, därför har det drabbat dig. Bekänn din synd så ska allt fixa till sig. Nej, jag vet inte mer med att jag har gjort det, säger Job. Och framhärdar i att hävda att han faktiskt har vandrat inför Gud med, i rättfärdighet. Och det var sant. Hans egen hustru sa förbanna Gud och dö. Men Job får inte svar på sina frågor när Gud kommer. Utan vad Gud gör i kapitel 36 och framåt, det är att Gud ger honom en lektion i astronomi, i kosmologi, i meteorologi, i botanik, i zoologi, i biologi, och beskriver de märkliga undren i den skapade världen. Intressanta kapitel. Och det är precis som Gud på ett mycket målande sätt beskriver allt detta och säger till Job, var var du, Job, när jag lade jordens grund? Kom igen och jobba och förklara nu. Hur hänger det ihop? Hur bildas molnen? Hur kan strutshonan bete sig som man gör? Hon gör lejonhonan, åsnan, och han tar en massa exempel ifrån den fysiska världen. Var det du som band ihop sju stjärnornas knippe och satte stjärnbilderna på sina platser på himlen? Var det du, Job? Du som har så stort förstånd. Förklara hur det gick till. Och när Gud är färdig med sin naturlektion, ska vi säga biologilektion, så är Job helt tillintetgjord. Inte det att han har fått svar på sina frågor, men det är liksom hans frågor har drunknat inför storheten av Guds majestät. Och han har inga frågor kvar eller komma med. Han bara säger okej, Gud, nu har jag sett dig med egna ögon. Liksom. Förut var det bara rykten jag hade hört om dig. Nu har jag lärt känna dig. Och det är liksom Gud säger till Job, om du inte förstår hur jag sköter den fysiska världen, om du inte kan förklara det, eller kan du det? Eller kan vi det? Vi tycker vi är ett stycke på väg, men ack så lite vi förstår egentligen. Och det är liksom Gud säger till Job, om du inte förstår hur jag sköter den fysiska världen och hur den har sammansatts och uppbyggd och fungerar, hur kan du då begära att du ska förstå hur jag sköter den moraliska världen, den andliga världen som du inte kan se? Om du inte förstår det du kan se i den synliga världen, hur ska du då kunna förstå den andliga, osynliga världen? Det är liksom Gud säger, tycker jag, att Job, om jag skulle börja förklara hur det här egentligen ligger till, så skulle du ändå inte förstå. Är det därför Gud är tyst när vi ropar på förklaring? Det är för att han vet att om han skulle börja förklara, så skulle vi ändå inte fatta. Så det är liksom, det är ingen idé att börja. Och ni förstår vad jag menar. Vi ska avsluta och komma tillbaka till detta. Men Job visste inte anledningen till sitt lidande, och det var oerhört smärtsamt. Men ett annat exempel är Jeremia. Det här var Job 19 då, va? Och sen var det Jobb 30, var det, är det 36 när lektionerna börjar, när Gud träder in i bilden? Nej, det är 38 och framåt. 38 och framåt. Kan du läsa hemma när Gud börjar svara Jobb. Men sen har du ett annat exempel. Jeremia skriver klagovisorna. Gå till klagovisorna 3. Jeremia tjänade som profet här på 600-talet före Kristus. Och han visste att om inte folket vände om från sitt avguderi och sin ondska, så måste tyvärr fångenskap, dom och fångenskap komma. Och han vädjade i flera årtionden, stiger han fram på scenen med sina profetiska budskap och säger: vänd om. Och i stor smärta såg han hur folket tillslöt sina öron för hans många vädjanden den här tiden. Gång på gång kom han. Och till slut, trots att det även skedde deportationer till Babel redan på 605 här den första och 597 den andra, så får han till sist ändå uppleva Jerusalems förstöring 586 före Kristus, och folket förs bort i fångenskap. Och Jeremia står där och begråter i Jerusalems ruiner, och han vet varför det här har hänt. Och tragik är ju att Jeremia måste konstatera: det skulle inte ha behövt hända. Det är det som är det jobbiga ibland med olyckor som händer. Va? Tänk på tågolyckan i Lerum för några år sedan. Ett par år sedan. Det var bara en felkoppling, någon kabel. Det var ju onödigt. Det skulle inte ha behövt hänt. Och så dör 8 människor helt i onödan, tycker man. Va? Sådana saker. Och det här, klagovisorna skrivs efter det här har hänt. Jeremia visste varför det hade hänt. Ändå uttrycker han sig som man gör i klagovisorna 3. Vers 6. I mörker har Gud lagt mig, så som de länge sedan döda. Han har kringmurat mig så att jag ej kommer ut. Han har lagt mig på tunga fjättrar. Hur jag än klagar och ropar, tillstoppar Gud öronen för min bön. Han hör mig inte. Med huggen sten har han murat för mina vägar. Mina stigar har han gjort svåra. Ja, så kände sig Jeremia. Det liknar Jobb väldigt mycket rent psykologiskt. Själsligt alltså, smärtan. Vers 17. Du förkastade min själ och tog bort min frid. Jag visste ej mer vad lycka var. Jag sa det ute med min livskraft och med mitt hopp till Herren. Men så plötsligt så glimmade till bara ett par verser senare. Men detta vill jag besinna, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. För det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Och så kommer underbara verserna, som ni vet. Så jag fortsätter klagovisan. Ja, så är livet, va? Det är kanske 80% tungt, men det glimmar till ibland. 20% av livet, eller kanske mindre. Några korta ögonblick vi kan se att det finns ett ljus. Det räcker för att vi ska våga gå ett stycke till i mörkret. När Jesus säger: jag är världens ljus. Den som tror på mig, så säger det grekiska verbet egentligen, han ska inte irra omkring i mörkret. Den som tror på mig, han ska ha livets ljus och inte irra omkring i mörkret. Det är så här, vi fortsätter att gå i mörkret, men vi vet var vi är på väg. Vi irrar inte omkring planlöst. Vi följer honom som är livets ljus. Men mörkt är det i världen, menar han. Och utan honom som är ljuset, så irrar vi omkring. Så det här med tvivel, Gud är väl förtrogen med. Han vet om precis hur vi har det, vilka omständigheter vi lever i och vad som jäckar våra förväntningar. Han vet om våra besvikelser. Petrus kom till mig, sa han. Petrus började gå några steg på vattnet, och sen inser han i den omöjliga situationen och plums. Men Jesus är inte där och trycker ner honom. Han hjälper upp honom. Tvivla inte, Petrus, utan tro. Vi måste vi mätta de här tusentals människorna, säger han till sina lärjungar. Ja, men vi har ingenting. Vi har bara en kille här med 5 bröd och 2 fiskar, säger Filippus. Och varför slår det till 5-6 tusen? Omöjligt. Ni ser tvivlet. Ser inte Guds möjligheter. Och Jesus får tillrättavisa dem. Men det räckte ju för Jesus, va? Men hans lärjungar tvivlade. Och till och med på hans uppståndelse, trots att han hade förutsagt den själv många gånger under det innan han gick till korset, va, så hade han undervisat om det. Men när det väl hade hänt och man insåg och kvinnorna kom tillbaka så att graven är tom, löst prat. Och vi trodde dem inte, sa Emmaus lärjungarna åt Jesus. Hur kan man tro på sånt? Och ända fram till, alltså 40 dagar efter uppståndelsen, när man ändå hade umgåtts med honom så länge och Jesus ska ge sin missionsbefallning i Matteus 28:17, så var bland de 11 ännu några som tvivlade. Men Jesus sa inte: ni som tvivlar, ni kan försvinna härifrån nu, för jag har ingen användning för. Utan till de 11 anförtror han uppdraget: mig är given all makt, gå ut i hela världen, denna mörka värld. Och de som den stunden trodde kanske senare skulle komma att tvivla. Så att det där jämnade ut sig, visste ju Jesus ändå i det långa loppet. Vem är störst i himmelriket? Frågade man. Och man förväntade sig väl att han skulle hänvisa till lärjungaskaran kanske. Få se, där borta står en 10-åring. Kom fram här. Och Jesus ropar fram ett barn. Och så tar han fram den här pojken eller flickan och säger: om ni vill veta vem som är störst i himmelriket, bli likt ett barn. För om ni inte blir som barn så kommer ni aldrig in i himmelriket. Och så prisar Jesus barnets tro. Ödmjukheten i barnets tro. Det betyder inte att vår tro måste vara naiv och reservationslös och okunnig och irrationell för att vara godtagbar hos Gud. Utan vad Jesus prisar hos barnet är det här reservationslösa. Ja visst, det är klart att Gud finns. Och den ödmjukhet som barnet har. Men den, menar Jesus, den sortens tro kan vi le åt som vuxna, men egentligen är den berättigad. Den är befogad. För det är faktiskt så att Gud finns och är värd den här reservationslösa förtröstan som barnet har. Så när de kloka hade tystnat i sina hosianna-rop så var bara barnen kvar och hängde på Jesus in i templet. Hosianna, Davids son. Hosianna, Davids son. Och fariserna och skriftlärda sa till: säg till barnen att vara tysta, hör du inte vad de säger? De menar att du är Messias, Guds son. Och Jesus säger: har ni inte läst vad som står i 8:e salmen? Av barns och spenabarns mun har du berättat en makt åt dig. Alltså, barnen har rätt, säger Jesus. De har precis rätt. Det var enda som var kvar som bekände Jesus. Vi växer upp, vi blir förståndiga. Och vi inser naturligtvis att livet inte är så enkelt som man tror när man är barn. Och vi upptäcker att mycket inte stämmer. Det blir inte som vi trodde att det skulle bli. Bara vi trodde. Och barnatron utsätts för tortyr. Och så småningom förakt och kanske överges. Till Thomas, tvivlaren, sa Jesus: du tror det för att du har sett. Men saliga är de som inte ser men ändå tror. Då menar han inte en tillkämpad, suggererad tro. Utan han skattar alltså oss som sitter här ikväll och aldrig har sett Jesus. Men bekänner att jag visst honom vill vi tro på. Han säger: saliga är ni. Jag känner till era tvivel, men saliga är ni att ni ändå bekänner detta. Och Petrus skriver till de kringspridda judarna i 1 Petrus 1:10. Och han säger: ni gläder er över honom och fröjdar er över honom med en outsäglig och härlig glädje utan att ni har sett honom, säger han. Jag har ju sett honom. Jag vet ju att han är värd att glädjas över. Men det var liksom han var förvånad själv att människor kunde vara så glada över Jesus fast de aldrig hade sett honom. Så i vår hållning till tvivlet så bör vi undvika två ytterligheter. Å ena sidan allt för sträng hållning då vi likställer tvivlet med otro. Men å andra sidan en allt för sträng hållning till tvivlet, den kan vara mer förödande på tron än själva tvivlet. Vi förtränger någonting och det är aldrig nyttigt. Men en allt för mild hållning till tvivlet är inte heller bra. Att man tycker nästan det är lite intellektuellt snobberi. Jag är en tvivlare, jag. Sökare nämligen. Jag har inte funnit den, men jag Ja, ni vet det här genren av människor som frossar i sina tvivel. Tvivlet är det käraste de har egentligen. Ibland har jag undrat om inte Ingmar Bergman, som jag har uppfattat mycket av hans filosofi i filmerna, att han håller fast vid tvivlet. Han vill inte släppa det. Det är motivet, det är drivkraften i hans skapande verksamhet. Han vill inte få ett klart svar. Då förstörs ju allt det han jobbar, det han har producerat. Och tvivlaren kan alltså använda tvivlet som en krycka eller som ett medel att uppnå vissa önskningar. Tvivlaren kanske anger intellektuella skäl, men tvivlar egentligen på grund av känslomässiga eller sociala behov. Och blir därför mycket rädd om sitt tvivel och vårdar det och när det. Och läser böcker om ateism och hur omöjlig kristendomen är och så vidare. Att hela tiden övertyga sina tvivels berättigande. Det är nyttigt att tvivla på sina tvivel. Väldigt nyttigt att tvivla på sina tvivel. Det kan finnas stolta människor som har behov av att tvivla därför att känslan av deras egen betydelse kräver att de tvivlar och inte underkastar sig någonting. En sån människa vill inte ha svar därför att det skulle kräva underkastelse, ödmjukelse. Och vad som jag läste inom veckotiden, jag ska minsann inte krypa till något kors inte. Då är det mycket bättre med de indiska religionerna, där behöver man inte krypa till något kors. Det får man finna Gud inom sig själv. Och så väljer man en livsfilosofi som är behaglig, behagligare än den som korset kräver. Den svaga människan, om vi får uttrycka det så, kan ha behov av att tvivla för att visa att hon eller han är ovärdig tron. Jag har också träffat på den här kategorin som säger, nej, jag förtjänar inte att tro, jag förtjänar inte tron. Det är för bra för mig. Det är för enkelt för att... Nej, jag är en för stor syndare. Och man känner att det är en svepskäl egentligen. För att slippa ta ställning. Men bortsett från detta då, så kan tvivlet vara oerhört uppriktigt också. Men det kan också vara slappt och oärligt. Att uttrycka tvivel som uttrycks måste tas på största allvar, men inte alltid bokstavligt, om ni förstår vad jag menar. Det kan finnas bakomliggande motiv, kanske också hos mina egna tvivel utan att jag riktigt vet om det. Men tvivlet bör naturligtvis bekymra oss om vi tar vår tro på allvar. Egentligen kan man uttrycka det så här som Moskinis gör i sin bok. Genom att ta reda på hur allvarligt en troende människa tar på sina tvivel får man ett begrepp om hur allvarligt hon tar på sin tro. Förstår ni? Den som är rädd om sin tro är bekymrad av sina tvivel. Därför tron är så dyrbar att man är bekymrad när tvivel kommer. Det är bra. Det visar att tron är viktig. Den viktigaste frågan är inte hur vi tvivlar utan vad vi tvivlar på. Nu börjar vi komma över till behandlingen av tvivel. Men det finns en missuppfattning som ibland man försöker göra gällande från den akademiska världen inte minst. Att det finns en konflikt på det planet att den som tror, han bygger bara på antaganden och anser någonting. Medan de vetande, de bygger sin kunskap på förnuft och tänkande, analys och bevisföring och förstånd och kunskap. Tron saknar allt detta, menar man. Det är en oerhörd felaktig uppfattning. Det är en felaktig syn på trons natur och väsen, åtminstone den bibliska tron. Kanske inte den buddhistiska, hinduistiska, den är mer filosofisk, den utgår ifrån filosofiska utgångspunkter, men den bibliska tron utgår från kunskap, sanning, på påståenden som antingen är sanna eller falska. Antingen har Kristus uppstått eller också har han inte. Och ja eller nej på den frågan avgör saken. Och därför är det här en fruktansvärt felaktig beskrivning. Och det är också fel att säga om vetenskapen att den skulle vila på enbart bevisföring och kunskap. Den vilar på antaganden. Det är så vetenskapen bedrivs. Den gör vissa antaganden. Utifrån de antaganden så prövar man med experimentell verksamhet till exempel. Men det bygger på tro. Det bygger på antaganden. Och så utifrån de resultaten så formar man en teori. En förklaringsmodell. Men som ständigt måste ändras. Det är för att ny kunskap kommer till. Och det är vetenskapens situation. Man kan inte säga att man vet någonting till 100%. Man tror att kanske så här förhåller det sig. Men många kristna har gått på den här niten. Och känner mindre världskomplex. Inte minst när unga kristna kommer till universitetet för första gången. Och slungas ut i den akademiska världen. Och plötsligt till exempel på filosofilektionerna ständigt får höra kristendomen förlöjligas. Och plötsligt så anstormas man av alla frågor. Men känner att oh, hjälp Gud, jag har inte svar. Jag kan inte formulera svar på de här frågorna. Och man får panik. Och många lider skeppsbrott i tron. Alldeles i onödan. De kan börja hysa agg och bitterhet mot sin barndoms tro. Och allt som förknippas med den också. Kyrka, församling och kristna sånger och hela balletten liksom. Blir negativt laddad. Och det kan bli mycket häftig reaktion och mycket hjärtslitande och upplevelse. När man så att säga tycker sig göra upp med sin barndoms tro. Och det som man tycker då att föräldrarna har bara prackat på mig. Andra orkar inte med ett sånt radikalt uppbrott. Men finner istället någon form av reträtt eller revidering eller omtolkning av sin tro. För att åtminstone hänga kvar på något sätt. Liksom. Man kanske hemfaller åt det som vi betecknar som liberal teologi eller modern teologi. Där inte man behöver ta Bibeln riktigt på allvar längre. Eller kanske inte Jesus var sann Gud utan bara en bra lärare och så här. Va? Och då är det kanske lättare att acceptera den kristna tron om vi inte behöver ta det på så blodigt allvar. Eller man klamrar sig fast vid eller jagar andliga upplevelser. För att med hjälp av dem bekräfta tron så att säga. Eller försöka balansera ut tvivlet med hjälp av jo, men jag har haft en häftig upplevelse med Gud. Och med hjälp av såna så kallade andliga upplevelser försöka tysta tvivlet. Eller man hänger sig åt mysticism. Kanske högkyrklighet eller katolicism. De mer sakrala formerna av kristendom. Det man bara hänger sig åt en viss form, en struktur. Eller kanske nyandlighet. Eller varför inte bodybuilding. Och helt flippa ur och hoppa på en annan kurs liksom. Välkomna det irrationella. Hoppa av det här som kristendomen kräver. Att du har logik i ditt tänkande. Att det du tror på verkligen är sant. Man orkar inte. Så hoppar man helt av liksom, eller på ett annat tåg där man inte behöver ställa frågor längre. Och jag tror att hela frikyrkosverige har befunnit sig i ett tillstånd av mindervärdeskomplex i förhållande till den akademiska världen. Inte minst av det som ägde rum på 50-60-talet då det var en mycket het debatt i trovetande frågor. Mellan tro och vetande, mellan kristendom och ateism. Jag hittade just en bok, jag tror jag fått tag i den på second hand, förmodligen. Ateistens handbok. Och vi ler, men den är bara skriven 64. Från det möte som hölls då av Verdandi föreningen, vad heter Verdandi? Där har du bland annat då Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten, Bengt Anderberg, Sam Lidman, din son till Sven Lidman. Och alla utgjuter sin galla här, va? Det är mycket märkligt, det är inte så hemskt länge sedan egentligen, 64. Men det skulle inte vara gångbart att säga det här idag. Det är mycket intressant att läsa den här boken. Och Herbert Tingsten i sitt inledningsanförande till och med säger så här: jag önskar Verdandi all framgång med denna studievecka om kristendomen, till vilken gudskelov inga kristna propagandister har inbjudits. Denna intolerans ens att vilja lyssna till. Vi var helt avskrivna alltså från ovärdiga debatten till och med. Och det är klart att frikyrkor Sverige kröp ner i sina skyddsrum nästan, va, och för att värja sig för denna skarpa akademiska värld som visste, som kunde, som hade bevis. Och vi duckade. Och vi var så glada när någon lyckades ta studenten i församlingen. Fram med dem på plattformen och visa upp studentmössorna liksom. Nästan osund hållning alltså. Detta var inte lyckligt alltså. Och det skedde till en reträtt på något sätt. Att vi blev överupptagna kanske med det emotionella. Med det stämningsladdade. Med väckelsemötet som visst var det riktigt. Och appellerna och förkunnelsen. Men det var så uppeldat ibland att det hade behövts också ge sin balans åt de som var på brännande frågor om Gud. Även på den tiden. Och ifrån de små sammanhangen ute i kapellen hamnade i universitetsvärlden, hade inte en chans att överleva. Och så har vi också som ett resultat, tror jag, av detta hysterin omkring under och tecken. För att få bevismaterial så slås rubrikerna upp liksom. Titta här, Gud lever, Gud kan. Ja visst, det är sant. Men att göra så stor affär utav när någonting händer visa lite grann på den här mekanismen, menar jag, att man kan inte mötas på den nivån där frågorna ställs, så istället förfaller man till att det sensationella liksom lyfts fram för att tysta kritiken. Förstår ni vad jag menar? Okej. Det verkar som man helt enkelt har varit rädd för att det inte skulle kunna finnas godtagbara och uttryckbara intellektuella skäl för den kristna tron. Men så är inte fallet. Kunskap och tro är oskiljaktiga. Den kristna tron handlar inte om åsikter, idéer, utan det handlar om nyheter. Om någonting som har hänt, någonting som Gud har gjort och sagt. En Gud som inte kan ljuga. Och ateisten har en tro. Och man måste mobilisera en hel vecka omkring kristendomsundervisningen i svenska skolor för att försäkra sig om hur fel detta är. Och ateisten tvivlar lika mycket som den troende. Det kan du vara säker på. För att han tror att inte Gud finns. Och det är en tro det också. Som vi egentligen skulle avkräva lite mer försvar för. Så tvivlet är ett problem för alla människor oavsett livsåskådning. Det är ett problem för hela mänskligheten. Därför att tvivlet har sin rot inte i vår tro, utan i det att vi är människor, begränsade människor som förstår bara lite grann av verkligheten. Vi har ingen fullständig kunskap. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 14, det är bara ett styckeverk, vår kunskap. Vi ser bara en liten bit av sanningen. Och vi kommer aldrig i det här livet att få veta hela sanningen heller. Så i djupaste mening tvivlar vi inte därför att vi är okunniga om någonting, utan därför att vi inte är absolut säkra på någonting. Det liksom finns en osäkerhetsmarginal alltid som oroar oss. Och därför så tvivlar vi. Någon har sagt, ja det, jag vet inte det också, men det är inte så viktigt. Att kunskap, det är en process från ett tillstånd av omedveten okunnighet. Alltså det man inte vet, hur lite man vet. Till ett tillstånd av medveten okunskap. Det man vet, hur lite man vet. Det är kunskap. Alltså ju mer vi vet, desto mer inser vi hur lite vi vet. Så ingen må förhäva sig om man också är professor på fysiska institutionen på Chalmers. Inte alls imponerande. Vi vet en liten sektor av all kunskap som finns. Vad är klockan, Carl Evert? En liten stund till då. Ni får gärna gå om ni måste. Alltså. Vi har ju sagt till 8. Och det här har människor förstått utan att vara kristna. Låt mig läsa några ordspråk, kinesiskt ordspråk här, som Oskinis har hittat. Med stora tvivel följer stor insikt. Med små tvivel följer liten insikt. Ett franskt ordspråk. Den som ingenting vet tvivlar inte på något. Ett grekiskt ordspråk. De visa är benägna att tvivla. Alltså, den här ödmjukheten man får ju mer man vet, den har man identifierat i olika kulturer, oavsett vilken livsåskådning man har haft. Alltså. Men eftersom det finns rum för tvivel, så finns det alltid rum för efterforskning, undersöka. Det är bra. Jag vill lära mig mer, jag vill veta. Så tvivlet kan användas att avslöja, dels att avvärja okunskapen. Det finns ingen anledning att tvivla det, för att man är ovetande när man kan vara vetande. Man kan veta mer om Bibeln när man vet, till exempel. Man kan gå på en bibelskola och få bättre kunskap. Avlägsna onödiga tvivel. Tvivlet kan alltså användas att avslöja också det som är felaktigt och osant. Då det är konstruktivt. Och Innes uttrycker det till och med som att tvivlet kan bli som en sparringpartner. Att boxas med för sanningen. Både för sanningen och villfarelsen. Tvivlet håller tron i form och hjälper den att bli av med de oformligheter och falska föreställningar som den består sig med. Som en terrier förföljer tvivlet de svaga föreställningarna tills de undkommer med nya krafter eller stupar uttröttade. Det hör till tvivlets natur att alltid utfråga, utmana, spörja, korsförhöra. Så, om det inte funnits några lögner och halvsanningar i denna värld, så skulle tvivlet vara överflödigt. Eftersom man då kunde tro på allt. Men nu vet vi att man kan inte tro på allt. Man kan gå på en nit. Därför är vi på vår vakt, va? Okej, det får man vara också som kristen. Så det viktiga är då, nu tillvägagångssättet med mitt tvivel, att identifiera tvivlet. Vad är det jag tvivlar på? Att ställa diagnosen. Att få ord på mitt tvivel, att verbalisera det, uttrycka det med ord. Att sätta fingret på det. Här är det, som en läkare sätter diagnos på en sjuk kropp, att här har du brutit ett ben, det här är det här som är galet, du har lågt blodvärde, vad det nu är. Det anonyma tvivlet är nämligen det mest förödande. Vad är det Oskinis säger om detta? Att inte, ett kinesiskt ordspråk igen, det sinne som tvivlar ser många spöken. Det diffusa liksom, hjälp, usch, det är. Och man vet inte riktigt varför man tänker som man gör. Så tveka därför inte att identifiera ditt tvivel. Nämn det vid namn, ta fram det ljuset och driv ut andarna ur det, säger Oskinis. Så det är inte farligt. När man har det på papper framför sig, då kan man börja ta i det liksom. Det andra är då att åtgärda. Först att identifiera tvivlet, vad är det, och sen naturligtvis då att åtgärda. Sätta in rätt medicin, behandling. Och det finns det en kortsiktig behandling och en långsiktig behandling. Den kortsiktiga behandlingen, den angriper tvivlets orsak direkt. Alltså. Du tvivlar på det, ditt tvivel består av detta, alltså angriper vi orsaken, skälet till tvivlet. Är det bristande kunskap, så ser vi på de bitarna som, ja men visste du inte om att det förhåller sig så här? Och så fyller man ut kunskapsluckorna. Den långsiktiga innebär att man fostrar tron. Trons vana, så att man i framtiden inte behöver brottas med just det där tvivlet kanske. Kanske det kan avlägsnas, för gott till och med. Det finns många sådana tvivel som människor går omkring med, som om de bara visste hur det kan åtgärdas, de aldrig mer skulle behöva ha det tvivlet. Sen finns det tvivel som kommer igen och gnager liksom hela livet på olika sätt kanske. Men det är så skönt att den kristna tron inte är som Kierkegaard menade, ett trossprång ut i det ut i det djupa havet, man inte vet om det ska bära, men man upplever att det bär. Det är inte så. Tron, den är väl grundad. Den kristna tron, den har en grund att stå på. Så därför beröms judarna i Berea enligt Apostlagärningarna 17 och 11 och 12. Judarna i Berea, när Paulus kom dit från Thessalonika efter att ha blivit förföljd ifrån Thessalonika och predikade Berea, så stod det att judarna där, de var mycket ädlare till sinnes. För de tog fram sina biblar och började undersöka och utforska om det verkligen kunde förhålla sig så som Paulus nu sa. Om det kunde vara sant. Och Johannes 20, 30-31, så säger Johannes: detta har jag upptecknat för er. Alltså Johannes evangeliet. För att ni ska tro att Jesus är den levande Gudens son. De här tecknen som han gjorde. Här är det, varsågod, pröva det. Det är för att ni ska tro. Ha en grund för er tro. En grund för er tro. Så, tron lever inte på luft. Utan på fakta. Den kristna tron. Det är det som skiljer tron från fantasi och inbildning. Den kristna tron menar att det finns goda skäl att tro. Och det kan vi hävda. Det finns goda skäl att vara kristen. Hållbara skäl. Vettiga skäl. Välgrundade skäl. Skäl som står sig långt upp i den akademiska världen. Det var så spännande i Rumänien nu när vi fick höra hur de kristna planerar att starta ett universitet. Ett kristet universitet. Man har redan börjat förresten. Det är för att man vill genomsyra samhället med evangeliets sanningar, och vi behöver människor, lärda människor som kan inta viktiga positioner överallt i samhället som bär evangeliet i sina hjärtan. Så det, de har så ingen som helst konflikt mellan tro och vetande. Det hör ihop. Alla sanningar är Guds sanningar egentligen. Och sanningen är det enda tillfredsställande svar som tron kan ge åt tvivlet. Det enda som tvivlet nöjer sig med är sanningen. Och det vill tron ge. Tron vill ge tvivlet sanningen. Otron vill säga: kom tvivel. Kom över på min sida och förneka. Kom ut på lösan sand. Men Bibeln säger sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Jesus avsåg inte att lura oss med sina ord. Han sa: lita på mig. Tro på mig. Var inte orolig. Genomsyra hela evangeliet. Och hade vi tid nu så skulle vi gå igenom, som vi gör i bibelskolan här, Bibelns tillförlitlighet. Visa på hur både gamla och nya testamentet, skrivet för så länge sedan, till skillnad från all annan litteratur skriven under den här tiden då Jesus levde, bara äger några fattiga små kopior, fragment 900-1000 år efter originalet. Och vi inte alls vet vad som har hänt i tiden av avskrivande under hundratals av år. Men Nya testamentet, idag över 5000 manuskript som ligger i tiden mycket nära originalet. Massor här alltså. Bara några decennier ifrån Jesu liv antar man nu de tidigaste. Ifrån det att Nya testamentet skrevs. Du är på god mark när du håller Bibeln i din hand och säger: detta är vad som en gång blev skrivet. Försök förklara bort det. Försök förklara bort den här dokumentationen. Och jag kunde ge dig många, många andra trygga fakta att vila vid när du läser din bibel och utmanas av tvivlet att tro detta är väl bara sagor. Nej, så lätt kommer du inte undan. Detta är till exempel Lukas evangeliets indelning. Var sanningslängtande människor. Som Lukas, som var läkare, vetenskapsman av sin tid, säger: jag har noga efterforskat allt vad gäller Jesu liv. Jag har gått omkring, jag har förhört mig med ögonvittnen. Och det verkar som att han personligen hade intervjuat Jesu egen mor Maria. Hur var det i Betlehem den natten när Jesus föddes? Berätta. Och han skildrar detaljerna i sitt evangelium om Jesu födelse. Så säger han till Theophilus, till vilken han skriver: för att du ska kunna veta hur tillförlitligt allt det är som du har blivit undervisad i. Och så beskrivs
beskriver han Jesus i Lukas evangeliet. Så, och de som skrev Nya testamentet, om vi bara begränsar oss till dem, de skrev det till en samtid som själva hade varit med och sett och hört Jesus. Tror inte att det skulle vara så lätt att komma med en helt uppdiktad historia om den historiska person Jesus Kristus och säga att han gjorde under, han sa så och så, och tro att det skulle godtas. De hade den sociala pressen på sig, så att säga, att komma med sanning när de stod upp och predikade i självaste Jerusalem bara 50 dagar efter Jesu död. Ni vet om Jesus som gick omkring ibland oss, gjorde det och det och sa det och det. Ja visst, ja visst. Inget problem där. Så vi kan inte sitta ner och snickra ihop en religion om till exempel Olof Palme och säga att han gjorde under och han sa så och så och tro att det ska bli utgivet på Bonniers. Eller överhuvudtaget bli tagna på allvar. Så det är svårare än du tror att komma ifrån den historiska Jesus. Och det finns utom bibliska vittnesbörd om hans existens. Men det hinner vi inte ta ikväll. Jag ser det var mycket kvar. Men det är så här att jag kan bara säga vad jag har talat om. Det här var tvivel på grund av bristande kunskap. Sen tvivel på grund av en felaktig gudsbild. Så jag vill ha sagt lite mer om hur det kan orsaka tvivel. Det mer av psykologiska skäl, alltså vad man har varit med om i sin uppväxt kanske, och man har svårt att tro att Gud är den han är därför att man har fått farit illa i livet och har emotionellt svårt att acceptera, och det förtvivlar. Läs Tozers bok Guds egenskaper eller Packers bok Lär känna Gud. Bibelns hållning, vad jag till sist skulle vilja ha sagt, är att vi får faktiskt vänta. Vi kommer aldrig att ha full kunskap. Precis som predikaren 3:17 säger. Det är en plåga som Gud har gett oss. Han har lagt evigheten i våra hjärtan. Så att vi har känslan av någonting större sammanhang. Vi vill se helheten. Men, står det, dock inte så att vi till fullo från början till slutet förmår att förstå Guds verk. Alltså vi är begränsade.